Vill du följa med till farisén Simons hus? Kanske du är en av gästerna. Det är varmt ute, men det är svalt och behagligt där inne. De vitkalkade väggarna håller värmen ute. Bordet är dukat i stora salen, men det ser inte ut riktigt som det gör hos oss hemma vid. Här sitter man inte vid bordet utan nästan halvligger på kuddar och filtar. Det var inte alla fariseerna som hade taggarna ut mot Jesus. Simon, den här farisén, han var lite nyfiken på Jesus och ville gärna lyssna mer på honom. Och därför så bjöd han hem honom den här eftermiddagen. En handfull andra ifrån deras gäng hade också bjudits in. Tjänaren hade precis börjat att servera drycken. Samtalen mellan gästerna var lite lågmält, lite förväntansfullt. Man väntade att gästen skulle börja att berätta en av sina spännande berättelser som han brukade göra. Då plötsligt är det som allt stannar. Då kvinnan kommer in. Kvinnan i salen som är full av män. Och visserligen var det ingen enskild bjudning, så att det stod vakter vid dörren. Men ändå, man gör bara inte så. Man går inte bara in oinbjuden. Alla kände igen henne. De visste var hon bodde. Och de visste vad som för sig gick i det där huset där hon bodde. Lukas kallar henne för synderska. Vi kanske skulle kalla henne gatflicka, prostituerad, hora. Ordet synd, som ju i grunden betyder att missa målet, det var precis det man såg hos den här kvinnan. Hon hade missat sitt mål totalt. Och så går hon fram mot Jesus och böjer sig ner. Gråter under det att hon börjar att tvätta hans fötter. Torkar dem med sitt hår. Och det är en rätt obehaglig scen som utspelar sig där framför alla männen som sitter i salen. Hon som ägnat sig åt det äldsta av alla kvinnoyrken. Avståndet mellan henne och de som satt där i rummet var oerhört stort. Precis som avståndet var mellan henne och Gud i deras tankar. Men sen ber Jesus världen om ordet i alla fall. Och han berättar berättelsen om de två männen som stod i skuld. Liknelsens innebörd var enkel för Simon att förstå. Men överraskningsmomentet kommer i tillämpningen av liknelsen. För Jesus jämför Simons beteende med kvinnan som kommit in. Simon har ju inte direkt varit ohövlig mot Jesus. Men ändå så har kvinnan gjort mer än Simon gjort. Slutsatsen blir inte att Simon har syndat lite, utan att den som visar liten kärlek, det handlar om att vara medveten om förlåtelse eller inte. När Jesus tidigare i sin hemmakyrka i Nasaret har sagt varför han har kommit, så sa han så här: jag har kommit för att förkunna glädjens budskap för de fattiga, läka de som har ett förkrossat hjärta och predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna. Det är det som är de goda nyheterna, evangelium. Gudomlig kärlek omsatt i handling. Då många såg och ser Gud, som den stränge domaren. Så ser Jesus fadern i någon som söker och som upprättar. Och i ord och handling så fortsätter Jesus att möta och tala till dem han möter. Det är något helt nytt för dem som levde på samhällets bakgator. Det finns möjlighet till förändring. Det finns möjlighet till en ny start. Inte bara för den som ingenting har, utan för varje människa som är medveten om sin situation. Omvänd er och tro på budskapet, säger Jesus. Vi vet inte så mycket om den här kvinnan som kom till Simon den här eftermiddagen. Hon levde bland de utstötta, bland de ovärdiga. Hon hade säkert mött Jesus tidigare, lyssnat till honom, sett honom, vad han hade gjort och vad han hade sagt. Och kampen inom henne innan hon vågar att närma sig Jesus kan vi bara ana. Inte bara det att hon hade egna insikten om ett förfelat liv, utan också övervinna det sviktande självförtroendet när man lever som man lever. Och hon har egentligen inga ord, utan hon uttrycker sig genom det hon gör. Det är som den kämpande, ordlösa tron ligger i hela hennes liv. Orden om syndaförlåtelse hon har längtat efter att få höra så länge. Och precis som den ekonomiskt skuldtyngde kan få bli fri, så frigör också syndaförlåtelsen den här kvinnan. Människan mår bra av att gå och bikta sig. Det berättas när väckelsen drog fram i vårt eget land i början på 1900-talet. Hur man förankrade mig vid botbänken hos Frälsningsarmén. Efter mötet kunde hitta både snusdoser och halvfulla fickpluntor. Det fanns det som band och som förminskade livet, men som man la av där framme vid botbänken. Man fick högst konkret lämna det man inte ville fortsätta med. Vad har vi som binder och låser idag? Som tar vår tid, engagemang, ekonomi. Vi vet inte om kvinnan fick förlåtelse för det hon gjorde, eller om det var för det som Jesus sa och stod för. Men hon gick till någon som hade väckt hennes förtroende. Och hon gjorde det i gensvar till ett eget förtroende och en tillit. Det finns många liknande berättelser i Bibeln. En annan kvinna hade blodgång och lyckas att tränga sig fram till Jesus i trängseln bland hundratals människor för att röra vid hans mantel. I Gamla testamentet finns en berättelse om patriarken Jakob som brottas med Gud och vann. Inte på fall, utan precis som de där båda kvinnorna, genom att komma och hålla fast. Det finns något som besegrar Gud. Att hålla fast vid honom och inte ge sig. Gud har ingen försvarsmekanism som fungerar mot det. Det lönar sig att hålla fast. Synderskan vinner när hon inte längre försöker ta sig loss, utan det är som hon blir hängande runt halsen på honom som hon på ett sätt älskar. Hon är fast hos Jesus. Och jag tänker att det kan vara så för dig och mig också idag. Vi kan, precis som Jakob, besegra Gud genom att hålla fast vid honom. Inte släppa taget och utnyttja den svaga punkt som Gud har. Oemotståndlig kärlek. Inför den som ber om Guds hjälp har Gud inget skydd. Han kommer med sin välsignelse och sin oerhörda nåd. Amen.